Då säger vi hej och välkomna till Offsides podcast. Eller jag säger hej och välkommen, som heter Johan här från Göteborg. Och så hoppas jag då att min käre vän och kollega Anders finns med mig i Thailand, där långt där borta. Är du där?
Jag är här, Johan. Du kan vara lugn. Men jag är inte lika lugn. Jag är väldigt nervös för det här wifi-et som vi har här i Thailand. Det är lika skakigt, tror jag, som det var för 2 år sedan när vi spelade in ett par Thailands-avsnitt. Men om Gud är med oss så ska det ändå funka för lyssnarna.
Ja, härligt. Får jag börja direkt med att kanske någonting som gör dig lite glad och som får dig att känna dig ung, kanske. Mm. Hur känner du för faktumet att en kille som är äldre än både dig och mig dominerade La Liga i helgen som gick?
Det piggar väl upp.
Vet du vem jag menar?
Fan, vem kan detta vara?
Ja, det skulle kunna vara en sån spelare som du tänker, jag trodde faktiskt han hade lagt av. Spelaren i fråga slog igenom tidigt och spanjor, var stor talang och var med i landslaget och slog igenom i Real Betis. Och det är också där han finns nu. Det är hans moderklubb vi talar om.
Ja, Joaquin.
Ja, Joaquin. Precis. Årsbarn med dig, men kontrollerade innan att han är född tidigare 1981 än vad du var. Han gjorde hattrick i helgen. Hattrick på 20 minuter för Real Betis. 38 år gammal.
Det är ändå någonting.
Ja, det är någonting.
Det får man säga.
Eller hur? Verkligen. Vet du vilken detalj som alltid nämns om Joaquin från hans uppväxt? När man ska tala om honom som ett fysiskt fenomen, så där, att han kan hålla på så länge.
Nej, du får hjälpa mig här, tror jag.
Det är att han ammades fram till att han var 7 år.
Ja, det är också någonting.
Och då hade han nog ändå 5 småsyskon, så man undrar lite hur det gick till faktiskt. Men han tackar ofta just amningen för att han har hållit så bra, att det gjorde honom så stark.
Ja, jag förstår det.
Men berätta något från där du är.
Ja, jag ska inte berätta så mycket. Vi är ju här och hälsar på min svärfar, så jag kommer ju vara här i 3 veckor, så det blir väl ytterligare något avsnitt från Thailand. Det är hett, just nu är det eftermiddag här, klockan är 3 på eftermiddagen. Det är soligt, jag har tillbringat dagen på stranden, familjen är kvar på stranden. Jag lämnade mina barn med ett sandslott. Så nej, men jag ska inte klaga, livet leker väl.
Snackas det mycket, eller har du sett Rasmus Jönsson där nere? Han är tydligen på väg till en semester i Thailand innan han ska ta upp säsongen igen med sitt Buriram
United. Ja, grejen är att jag har faktiskt noterat detta. Det är väl ändå så att när man flyger till Thailand och vet att man ska vara här, så vill man ändå kolla hur det har gått för Rasmus Jönsson. Och jag har ju noterat att det inte gått alls bra. Det har inte alls blivit vad han kanske hoppades på här, framförallt under hösten. Han lämnade väl i somras.
Ja, precis. Efter våren i HIF så stack han då överraskande för många till Thailand. Och vi pratade väl redan då om att det kunde bli en utmaning fysiskt och klimatmässigt. Och det verkar det ha blivit också. Jag såg en intervju, om det var i HD, med Rasmus Jönsson. Han är då hemma nu innan han ska tillbaka igen till Buriram. Och då talade han just om hettan och luftfuktigheten. Och jag tyckte att han beskrev det ganska målande, hur det var att spela när det var så varmt och fuktigt och så dålig ork. Då sa Rasmus Jönsson så här: har du haft den där drömmen när du är jagad och vill springa men det inte går? Precis så känns det i vissa matcher. Känner du igen det?
Det är en målande beskrivning från Rasmus sida, måste jag säga. Just den drömmen är en återkommande dröm. Det är säkert många som har den drömmen. Men jag känner igen den precis, att man drömmer att man kanske spelar fotboll, att det kommer liksom en djupledsboll, att man ska försöka springa på det, men benen vill inte komma igång. Så man kommer inte in i den här liksom femte växeln. Man ligger bara på första, andra växeln. Den känslan tror jag ganska många känner igen. Och det är ett pikt av Rasmus Jönsson. Och plocka upp den i intervjuer med Helsingborgs Dagblad. Tycker det var väldigt fint.
Ja, det ska han ha beröm för. Jag drömde här om natten att jag vet att det här kan vara vansklig mark att ge sig ut på. Men det finns ju en fotbollskoppling. Jag drömde att jag var ny ledare i Hammarbys A-lag.
Hade du Jocke Björklund på bänken då, eller?
Ja, alltså, jag hade inte petat någon. Alla var där. Björklund var där och Billborn var där. Och det var oklart vad jag skulle göra, men jag var en av tränarna. Mm. Också för att presentera mig själv så tyckte Billborn att jag skulle sjunga en sång inför hela spelargruppen i någon lokal där på Årsta. Ja. Så då sjöng jag Nordsjötorskvisan. En gammal visa. Mm. Och stor succé. Längst fram satt Tankovic, märkligt. Han är ju inte klar för Genoa än. Han var där och Kalili var där och Kacaniklic var där och Bojanic var där. Och de applåderade och hurrade när jag sjöng den här fåniga visan. Men längst bak i rummet så stod det en man med armarna i kors och såg extremt bister ut. Och det var Roy Keane. Och när jag var färdig så gick Roy Keane fram till mig och sa: I don't even want to play for this club. Now with you in the management. Put me on the transfer list.
Men du, den här visan, vad hette den sa du?
Nordsjötorskvisan.
Ja, kan du dra refrängen i alla fall så att jag vet inte vad det är för någon.
Ja, den går så. En äkta nordsjötorsk jag är, född någonstans vid Måseskär. Faderullan lej, faderullan lej, faderullan lullan lej. Hey! Så går den så. Och just när det var det faderullan lej, då sjöng alla bajare med. Liksom tanken, de klappa och liksom alla. Och så stod Keen längst bak och bara skakade på huvudet och hade armarna i kors.
Ja, den har ju lite så här irländsk folklore över sig ändå, så att han borde kanske ändå ha uppskattat den.
Ja, å andra sidan stämmer det ju då, för han gick väl till strid mot just det här glada pubskrålandet, att han var från någonting annat. Cork var inte så, sa han, det där glada irländska, utan vi var lite kärva. Mm. Så, och han förföljer ju mig ständigt, Roy Keane. Så även i mina drömmar uppenbarligen. Ja,
fint. Johan, ska vi säga det att vi gör detta avsnittet i samarbete med C More. Och C More visar samtliga matcher från La Liga och Serie A under säsongen. Och det politiskt spända läget gjorde att El Clasico sköts upp tidigare i höstas. Men nu är det dags. Nästa onsdag, den 18 december, tar Barcelona mot Real Madrid hemma på Camp Nou. Och sändningen på C More börjar 19.30 och avspark är då 20.00. Gå in på cmore.se för att läsa mer.
Vi gör också det här avsnittet i samarbete med Hemsjö 180 Konsult, ett konsultbolag hemmahörande i Bräcke kommun. Men ägaren vill här hellre passa på att slå ett slag för andra företag eller verksamheter kopplade till Bräcke. Och den här veckan tipsar han om Sankt Olavsleden, världens nordligaste pilgrimsled som går från Selånger i Sverige till Trondheim i Norge via då Bräcke kommun. Och är man fotbollsintresserad och går Sankt Olavsleden så kan man passa på längs vägen och kolla matcher med bland annat GIF Sundsvall, Bräcke SK, OP IF, IFK Östersund och Rosenborgs BK, för att bara nämna några. Så Hemsjö 180 Konsult alltså. Mm.
Du, Johan, jag tänkte berätta, jag har bara hunnit vara här i Thailand några dagar, men dessa dagar har också inneburit att jag har gjort det som jag tycker är bland det härligaste när jag är på semester, och en av de härligaste sakerna att göra med min son, nämligen att sent på kvällen här då, med tanke på tidsskillnaden, så är det ju fotboll som visas på strandbarerna. Och då tar jag med mig Sigge och vi sätter oss och han får en läsk och jag tar en öl och så ser vi på fotboll tillsammans. Det är en väldigt fin stund och det är ofta det som han ser fram emot mest när vi ska ut och resa, att vi ska gå och se på fotboll på någon bar. Då känner han väl sig lite vuxen, tror jag.
Låter bekvämt för dig också.
Precis, jag pekar upp det som att det är kul för Sigge, men för mig är det väldigt härligt, så är det faktiskt. I alla fall, så i lördags så gjorde vi ju detta och det var ju rätt lämpligt för att det var Liverpool också som spelade mot Bournemouth borta match. Och nu tänkte jag berätta en liten klenod, får man säga, från denna kväll. En väldigt speciell kväll blev det, inte bara för att Liverpool vann, där spoilade jag lite grann, men Liverpool vann ju mot Bournemouth, men det är inte det som är det intressanta här, utan det är ett möte som jag och Sigge hade på den här strandbaren. Så jag tänker, Johan, att du kan luta dig tillbaka i några minuter så ska jag berätta denna för dig. Är du redo?
Absolut.
Mm, då börjar vi. Det var en man som kom fram till mig. Han var stilig, gråsilver i håret, kammat bakåt. Lagom solbränd, vältränad, välsvan aura, lite vagabondig var han faktiskt. Och det var då Bournemouth-Liverpool som skulle sparka igång om några minuter. Farbron hade på sig en fin tröja som var i rätt storlek, en stor dykarklocka på handleden. Han sa att han var från Liverpool och att han ägde baren som vi satt på. Han frågade då vad jag och Sigge vill ha att dricka. En singa och en Fanta, tack. Det var en anspråkslös bar med det bästa läget. Golvet var en sandstrand, plaststolar, några blinkande lampor som dekorerade flaskorna bakom baren. Det luktade röd curry från köket och det var Bob Marley i högtalarna. Ljud från vågor som slog in över strandkanten några meter bort. Så kom mannen tillbaka med en öl och Sigges läsk. Frågade var vi kom ifrån, så tände han en cigarill. Glenn Hussein, säger han. That's a good lad. Han säger att han känner Glenn. Att Glenn har varit här, på hans bar. Så lämnar han oss. Minglar bort till bardisken där det sitter två engelsmän och en amerikan. De ser ut att känna varandra. Framförallt en av männen ser han ut att känna extra väl. En engelsman. Och den här engelsmannen lägger sin arm varmt, en varm gest runt den här farbon som just har varit och pratat med oss. Farbon slår sig då ner på en stol bredvid dem och börjar dricka på en öl. Jag berättar för Sigge vad mannen precis berättat för mig. Att han kommer från Liverpool, att han äger baren och att han bor här i Thailand sedan 10 år tillbaka. Och att han har festat med Glenn Hussein på den här baren. Sigge ser imponerad ut, lyser upp. Har Glenn varit här på den här baren? Jag nickar. Och så börjar matchen. Med jämna mellanrum ropar han högt, come on Liverpool! När Liverpool gör 1-0 så vrålar han, get in! Hans vänner vid bardisken klappar honom i ryggen. Han springer bort till Sigge och gör en high five. Sigge säger att han gillar den här farbon. Och någon minut senare så ropar Sigge, come on Liverpool! Precis som den här farbon gjort tidigare. Farbon applåderar då i Sigges riktning. Männen i baren vänder sig om och gör uppmuntrade gester mot Sigge. Och jag ser hur Sigge trivs den här kvällen. 2-0. Det blir halvtidspaus. Mannen kommer bort till mig och Sigge, drar ut en plaststol i sanden och sjunker ner bredvid oss. Berättar då om sin bakgrund. Hur han växte upp i Kirkby i Liverpool. Att han gick i samma klass som Phil Thompson. A good lad, säger man honom. Hur de spelade fotboll tillsammans varje dag efter skolan, men att film var on a different level. Phil Thompson skaffade säsongskort till honom när han slog igenom i A-laget. Efter det hade han säsongskort på Anfield i över 40 år, fram till att han flyttade till Thailand för 10 år sedan. Han sa att han haft tur med några affärer, att han sålt barer och hotell i England och att han en dag fick nog och tog sitt pick och pack och flyttade hit. Men ännu mer tur har han haft, säger han, när han berättar om vilka vänner han har fått genom åren. Att hans idoler blev hans kompisar. John Barnes, Kenny Dalglish, Alan Hansen, Bruce Grobbelaar, Ian Rush. Alla dessa kallar han sina vänner. De har festat tillsammans, åkt på resor tillsammans. Han var best man när Phil Thompson gifte sig första gången. Han går sedan igenom vilka Liverpool-spelare som besökt hans bar i Thailand. Det är Barnes, Dalglish, Alan Hansen, Grobbelaar, Rush och några till. Han nämner även Dietmar Hamann och Sami Hyppie. Även Gerard Houllier. Wow, säger Sigge när jag översätter vad farbrorn har sagt. Känner du alla dem, undrar han. Ja, det gör jag, säger han och så tänder han en ny cigarill. Vill Sigge ha en glass, frågar han. Sigge får en glass och han har halvvägs startat. 3-0 till Liverpool. Come on you Reds, ropar farbrorn och får en ny pint av tjejen bakom baren. Är det hans femte sedan vi kom för drygt en timme sedan? Kanske en sjätte. Han börjar bli rund under fötterna, spretigare i sina rörelser mellan oss, baren och de andra männen vid bardisken. Vinglar till när han kommer bort mot oss i den 70:e matchminuten. Nu ska jag berätta om när Dalglish var här. Det var för 7 eller 8 år sedan. Så drar han storyn. Det börjar med att de båda åkt en dag ut i djungeln. Dalglish ville se elefanter, säger farbrorn. De vandrade och vandrade. Ja, det blev sjukare detta. De vandrade och vandrade längre och längre in i djungeln. De drack öl och snackade gamla minnen. Dalglish berättade om Europacup-guldet 1984, om Hillsborough, om hur det hade varit att träna Steven Gerrard. Detta var precis efter alltså att Dalglish hade tränat Liverpool, då när Roy Hodgson misslyckades. De kom längre och längre in i djungeln och plötsligt var de vilse. Det började skymma och de insåg att de inte skulle hinna tillbaka innan det blev mörkt. De bestämde sig för att dra igång en brasa. En brasa skulle göra att myggen skulle skingras. Han säger att han själv är en gammal scout, att han utan problem fick igång en eld. Sedan somnade de, han och Kenny Dalglish, inlindade i varandra. Och bara prasslande djur från djungeln var deras sällskap. De såg kanske någon timme, säger han. Sedan vaknade han av ett vrål. Han flög upp och såg hur Kenny Dalglish stod där med en pinne i handen. Det kom blod från hans överarm. Och snart förstod han situationen. Dalglish hade blivit biten av en orm. En enorm orm. Som nu Dalglish försökte få bort, eventuellt döda med hjälp av pinnen. Det var otroliga scener, säger mannen. Dalglish var aggressiv, hoppade runt och rörde på fötterna som han var Muhammad Ali i ringen. Pinnen var hans svärd. När ormen, som var en av de giftigaste man kan tänka sig, gick till attack, gjorde Dalglish något som är bland det mest häpnadsväckande han någonsin skådat i sitt liv. Dalglish spetsade ormen med pinnen precis där huvudet slutar, rakt in i ormens hals och rakt genom skinnet. Pinnen stack ut på andra sidan och sekunden senare slutade ormen att röra på sig. Ormen var död. Dalglish kastade in ormen i elden utan att säga ett ord. Sedan slet han sönder sin tröja, drog av en remsa, band denna runt sin blödande arm. I need to see a doctor, sa Daglish. Sedan vandrade han bort från elden, rakt ut i djungeln. Farbrorn följde efter. 200 meter senare vinglade Daglish till. Farbrorn förstod att giftet började påverka Daglish. Han lyfte upp honom på sina axlar, konkade honom genom den snåriga vegetationen. Efter 500 meter orkade han inte längre. De sjönk ner. Daglish var kritvit i ansiktet. Nu dör han, tänkte jag, sa farbrorn till oss, mig och Sigge. Nu dör King Kenny. Fucking hell. Det var då en elefant, en liten elefant, dök upp. Den klev fram till dem, berättade farbrorn, tittade länge på dem. Och minuten senare satt de båda på elefantens rygg. Daglish var nu medvetslös. Elefanten tog dem igenom djungeln, ner till en by, och snart kunde Daglish träffa en doktor. And obviously, he made it. The best thing about this story, Daglish got to see his elephant, berättar farbrorn. Jag vet inte vad jag ska säga vid det här läget, Johan. Mannen bredvid mig lämnade oss. Sigge och jag satt kvar. Vi såg hur Liverpool spelade ut matchen. Hur domaren blåste för full tid. Jag var helt tagen av berättelsen. Jag visste inte vad jag skulle tro. Mannen, som då nu är i baren, beställer en ny pint innan han vinglar ut mot toaletten. Då kommer en av de här männen vid bardisken som han har hållit sällskap under kvällen fram till mig. Jag förmodar att han har berättat ett par historier för er, säger han. Om hans uppväxt i Liverpool, jag nickar. Om Phil Thompson, jag nickar. Om Daglish i djungeln, jag nickar. Han sneglar över axeln, bort mot toaletten. Bob Marleys Three Little Birds spelas från högtalarna. Säg inget till honom, don't mention it. Men inget av det han har sagt är sant. Han är inte ens från Liverpool. Han känner inte Thompson eller någon annan som spelat för Liverpool. Daglish har aldrig varit här. Ännu mindre har han dödat en orm med en pinne i djungeln. Det är sorgligt, väldigt sorgligt, hela den här historien. Så berättar han. Matthew, som den här mannen heter, som har dratt storyn om Daglish i djungeln, fick en stroke för 10 år sedan. Hans fru hade nyligen gått bort, då i cancer, och han var både sjuk och förkrossad. Hans tillstånd var kritiskt och brodern bestämde sig då för att ta med sin bror till Thailand. Värmen, vädret, solen gjorde att brodern blev lite bättre. Sviterna av stroken och depressionen lindrades. Så de stannade, köpte den baren som vi då befinner oss på den här kvällen. Var lugnarna kommer ifrån, det vet inte bussan. Kanske är det stroken, kanske är det sorgen efter hans bortgångna hustru som satte igång det. Kanske är det alkoholen. Han säger att hans bussa dricker alldeles för mycket. Han kan inte sluta ljuga, det är det han lever på, säger brodern. Men han har inte mage att rättavisa sin lillebror. Så han låter honom ljuga. Han säger hur han lever upp när han får dra sina lögner om Phil Thompson och Daglish och ormen i djungeln. Matthew kommer sen fram emot oss efter att han varit på toaletten. Hans storbror säger att han gärna bjuder mig och Sigge på en singa och en fanta till. Vi tackar nej. Det är dags att gå hem och sova. Matthew går då fram till stereon och byter musik och sätter på You Never Walk Alone som hörs från högtalarna när Sigge och jag traskar hemåt i den thailändska kvällen. Det är vindstilla, månen lyser upp strandkanten. Tänk att han känner Kenny Daglish, säger Sigge. Ja, säger jag. Utan att säga ett enda ord om denna lögn. Vad säger du om denna man, Johan?
Ja, jag vet inte var jag ska börja. Det hade varit roligt om det kommit fram en tredje man sen som sa pratar ni med hans brorsa? Berättar han om stroken? Ja, det är inte sant. De har bara lite problem med skatten i England. Det är för de här och driver bar.
Ja, du tror vad jag är. När jag kom hem den kvällen och la mig i sängen, jag tänkte oerhört mycket på detta. Liksom. Vem finns det någon... Någon typ av sanning i det som han berättade den första Matthew då. Och brorsan där sen som berättat att lögn, han kanske också ljuger. Det kanske finns något annat. Jag kunde inte riktigt. Det kändes som att det var en Da Vinci-kod som jag inte kunde knäcka riktigt.
Ja, en sån här ask. Och inuti den så är det en ny ask. Och så är det en till ask hela tiden. Precis. Det finns olika lager på lager på lager. Jag hade ju tänkt att fråga redan i början av historien där om du trodde att han hittade på det där med att han kände Phil Thompson kanske. Och när det blev lite väl mycket namn som han var mates med. Sen blir ju storyn så absurd som man fattar. Det är ju som en sådär skolgårdsmytoman som sådär, sen är stridsplanet där uppe, det är min pappa som flyger det. Liksom på den i alla fattar att ja, det här är ju inte sant. Liksom, när man tar in sådana bizarra detaljer som han red på den lilla elefanten och där man så uppenbart måste veta att mottagaren vet att jag står och jätteljuger. Det är liksom, det har gått för långt, för det är ingen idé att ställa kontrollfrågor för ett osynligt kontrakt, att vi vet båda två att det här är en liten teaterpjäs som spelas upp här och nu. Men hörde då Sigge inte förklaringen från brorsan? Nej. För han trodde fortfarande att han
trodde ju fortfarande. Jag direkt översatte ju delar när han berättade om när de var inne i djungeln och allt det här med ormen och så. Då direkt översatte jag lite då och då för Sigge. Så att han var ju med i den storyn och tyckte det var oerhört spännande. Och jag tänkte just under tiden som han berättade storyn att han kanske berättade den här för Sigges skull. Att det är en historieberättare, han vill bara berätta en spännande saga. Men sen fick jag reda på att det var ju inte så, för det hade ju varit väldigt fint. Nu var det ju som sagt lite sorgligt, men också någonting fint i att hans brorsa tillåter honom att ljuga, för att han mår bra av det.
De driver den här baren ihop då? Enkelt.
Ja, eller driver den ihop, det känns som att den ena brorsan går ut och ljuger för gästerna och dricker öl, den andra driver den med lite mer och ser till så att det går runt kanske.
Man undrar om man har flera också. Daglish och elefanten låter som någon slags kronjuvel i mytomanregistret. Men om det finns, om man har ändå ett kartotek av extrema skrönor som han tar till då.
Ja, du hörde inget tvivel om att han var Liverpool-supporter. Det kan han inte ha spelat, den glädjen när Liverpool gjorde mål och sådär.
När jag verkligen förstod att det inte bara var kryddat, utan jag förstod att det här var påhittat, det var just när han kom till att, när Kenny Daglish sa jag vill se elefanter. Det var något med det citatet som kändes väldigt avslöjande. Men det kanske finns folk som har köpt lögnen. Jag läste häromdagen, apropå bara att ljuga eller att folk går på saker. Känner du till den här konspiration 58?
Nej.
Det var alltså, det syftade då på VM 58 i Sverige, och konspiration 58 var en dokumentär som sändes 2002 i Sveriges Television, gjord av en filmare härifrån Göteborg. Och det egentligen är det då en så kallad mockumentär, alltså där innehållet är påhittat, men där man får det att se ut som att det är en riktig dokumentär. Och storyn går ut på att det finns ett litet gäng i Sverige som hävdar att VM 58 aldrig har spelats i Sverige. Att det här är en stor konspiration.
Ja, nu vet jag.
Och man har då en huvudperson, en ganska excentrisk farbror som bor granne med Råsunda. Och som på sin balkong varje morgon och varje kväll går ut och mäter solen när den går upp och när den går ner och hur skuggorna faller. Och utifrån det så har han kommit fram till att tv-bilderna ljuger från Råsunda, som ju var nybyggd då, för solens skuggor stämmer inte överens med klockslagen. Och sen så går de vidare och försöker driva det här och få med flygblad och så vidare och få fler att förstå att VM 58 har aldrig spelats. Det här är då helt påhittat när filmaren får dem att spela karaktärer, men alla, nästan alla som såg den trodde att det här var på riktigt. När de gick upp till SVT och skulle sända den här, så tyckte SVTs chefer att vi måste säga att det här är fiktion, men det gick filmaren inte med på, för då går poängen förlorad. Och så folk trodde då att det finns ett sånt här gäng som hävdar att det här är en stor konspiration, precis som att en del knäppjökar inte tror på har konspirationer om 9/11 eller månlandningen eller vad det nu kan vara. Så det skrevs om det i pressen på sättet att Lennart Johansson, som då var UEFA-ordförande och hade egna minnen från VM 58, var mycket upprörd över att det finns en grupp som försöker vilseleda svenskarna om att VM 58 aldrig har ägt rum, fast det då var helt påhittad. Och än idag så nämns den ibland på listor sådär över konspirationer inom idrotten. Det kan ju vara punkter som att Nike tvingade Ronaldo att spela VM-finalen 98, eller att argentinarna förgiftade brassarna med vatten VM 90. Och så då kan det här dyka upp, 58 i Sverige. Det finns en grupp svenskar som är övertygade om att det här mästerskapet aldrig ägt rum, fast allt då är påhittat. Dokumentären var så pass bra så att folk inte fattade att det var fake. Det är ganska fascinerande vad vi människor väljer att tro på. Dokumentärfilmarens poäng tror jag var att hittar man på någonting och gör det tillräckligt bra och övertygande, så kan man få folk att tappa sitt kritiska sinne. Precis som det kan finnas folk som hävdar att förintelsen inte har ägt rum. Man bara hittar på någonting, men man gör det övertygande och så kan det ansluta sig några. De hade då en sajt också där det plötsligt blev en jätteökad trafik och folk ville veta mer. Det var spännande med den här konspirationen. Ligger det någonting i det? Jag såg det på tv också. Jag var väl 19-20 då eller något och tänkte att vad är det här? Och jag tror väl inte att de har rätt, men lite skumt är det. De säger att de där byggnaderna bakom Ullevi, de finns inte i Sverige. Kanske ligger något i det. Den läggs upp då och då på SVT Play. Jag tror inte den ligger där nu. Och den är kort, men värd att titta på, för psykiskt intressant. De säljer in den lite bättre med lite högre trovärdighet än vad din polare Matthew gör med King Kenny och Elefanten. Anders, du ska ju vara borta ett bra tag till. Du har lämnat mig här hela december ensam på redaktionen. Jag funderade på vad som skulle kunna få dig att avbryta semestern. Det finns ju nästan någonting lite sexigt i att tvingas avbryta en semester. Det signalerar att man är en viktig person som behövs bättre någon annanstans. Brukar ju också betyda att något har gått åt helvete kanske. En statsminister kanske avbryter semestern för att något allvarligt har hänt. Minns att Annie Lööf avbröt semestern just från Thailand faktiskt, när hon var färsk partiledare i Centern och det var lite kris på hemmaplan. Vad skulle krävas för att du överger den där baren och din familj och kommer hem till mig här och avbryter semestern?
Ja, det skulle väl vara någonting i paritet med att du skulle säga att nu har...
Jag har ryggat Unibet och blivit ansiktet utåt.
Då hade jag nog fått ringa bara någon annan och säga att nu får du låsa in Johan. Ja, men det hade väl varit om du hade sagt att nu har Expressen känt att de har saknat mig så mycket. De behöver en profil nu. Mats Olsson har lämnat helt och hållet. Han har kastat in kepsen för gott. De behöver någon stor profil nu. Bachner, han är lite med för mycket i Eurotalk och 352. De känner inte att det är riktigt hans profil fullt ut. Renius, vi vill ha det till varje pris. Det ger dig en lön på 150 papp och du ringer mig här och säger att Bengtsson, jag tror att du måste tacka ja till det. Då hade jag nog kunnat avbryta semestern för att åka hem.
Just det, jag kanske säger då att jag har inte bestämt mig än, men imorgon kväll så ska de bjuda mig på middag på Sjömagasinet här i Göteborg, och blir det ett bra samtal så kanske jag säger ja då. Då skulle du kasta dig då på leta efter flygtider för att komma hem innan det.
Lite så, ja.
Ja, okej. Det skulle inte räcka med att du får någon rapport då från Fredrik, den enda jag, förutom mig, som är på redaktionen nu, om att det här jubileumsnumret som vi jobbar med, 20-årsnumret som vi ska skicka i januari, att jag håller på att fucka upp det totalt och att det är i fara.
Det skulle jag väl ändå tänka att jag har några veckor kvar på mig när jag kommer tillbaka innan numret ska skicka. Jag tänkte att det hade vi löst på något sätt.
Men då kan jag lugna dig också. Jag kan säga att numret och jobbet, det rullar på. Mm. Och jag tänkte att jag till och med kunde bjuda dig och lyssnarna på en liten sneak peek. Mm. En liten grej som blev ändå glad av och som jag tror att du också kommer bli glad av. Det är ju så att i och med att vi fyller 20 så gräver vi lite i allt vi har gjort under de här 20 åren. Så det blir mycket att man kollar i gamla nummer och kollar vad det var för speciella matcher kanske som har spelats. Och det här är som sagt en liten parentes, men en match som jag intresserade mig lite för var då Allsvenskans första konstgräsmatch som spelades 2003 i Örebro mellan Örebro och Hammarby. Och symbolvärdet i den är ju då att den markerar startskottet för ja, en konstgräsrevolution kanske på allsvensk mark som ju har rört upp och fortfarande rör upp mycket känslor. Så tänkte att man kunde zooma in lite på den här första matchen, men hade lite svårt att veta vad jag egentligen ville leta efter. Alla vet ju att det sen blev mycket, mycket mer konstgräs och alla känner till att det finns en pågående diskussion om att huruvida det är bra eller dåligt. Men så tänkte jag ändå att det kanske kunde vara kul att höra hur den blev till, de som var med och gjorde det riktiga jobbet. Och då kom det sig att jag pratade med en mattläggare från södra Stockholm som heter Lars Inge, som var en av personerna som vintern, januari, februari, mars 2003 var utlånad till Örebro för att jobba hårt med att få det här första konstgräset. Det var ju då på gamla Eiravallen på plats. Och det var ett samtal som gjorde mig... ibland får man, pratar man, det är fan det bästa med vårt jobb. Ibland är de kända, ibland är de okända. Men när man pratar med någon som man bara får energi av... Han blev så glad när han fick berätta om hur den här vintern var för honom, för den hade satt, han glömde den aldrig, sa han. Och han pratade ungefär som Hasse Backe, ganska skönt så släpig stockholmska. Och han var då mattläggare och hade aldrig lagt konstgräs innan. Och de som skulle göra det var ett företag från Italien som heter Mondo. Och de hade skickat upp fyra italienare till Örebro som sades vara specialister. De hade lagt en massa fridrottsmattor och handbollsgolv och någon konstgräs i Italien innan. Nu skulle de upp till Örebro. Och vår vän mattläggaren kommer fram till Örebro 2 veckor in i jobbet och blir chockad då för att allt står stilla. Det är fruktansvärt dålig stämning. Det är kallt i Örebro, 18 minus enligt min vän Lars Inge, och italienarna mår piss. De har inga vinterkläder ens en gång. De står och fryser och det är för kallt för att jobba. De har satt upp stora såna här plasttält där de ska jobba i, men det är för kallt det med. Limmet fungerar inte som mattläggaren ska använda och allt håller på att gå åt helvete. Och italienarna hotar med att åka hem. Deras lilla traktor har, som de ska sprida ut granulaten med, har frusit fast. Allt är eländigt och de behöver de här italienarna ändå och rädda då när de säger att de hotar med att åka hem. Vet du vad som händer då? Nej, det vet du inte. Men då kommer en man på den briljanta idén att vi ringer Thomas Nordahl. Och välsigne Thomas Nordahl, säger jag bara, sa han Lars Inge då. Idén är då att Thomas Nordahl ska komma ner och bara vara Thomas Nordahl med de här fyra italienarna och få dem på gott humör genom att prata italienska med dem, genom att berätta om anekdoter om Gunnar och Milan och Inzaghi och stjärnor han har träffat och hur det var på Milanello. Och Nordahl kommer redan dagen efter, så kommer han ner då till Eiravallen och kindpussar dem, visar dem den bästa pizzerian i Örebro. Han är Thomas Nordahl 100% och italienarna blir glada igen och arbetet kommer igång.
Underbart. Ja. Don Tommaso.
Thomas Nordahls lilla men ack så viktiga roll i den svenska konstgräsrevolutionen då.
Don Tommaso blir il diplomato. Han går in där och mäklar fred mellan några arga, bittra italienska gästarbetare i kalla jävla Sverige. Underbart ju.
Ja, som sagt, bara en liten sneak peek. Det fanns mer att säga om själva konstgräshistorien där, men det spar vi kanske till numret, men det kanske kan få dig att känna dig trygg med att vi vet vad vi håller på med.
Det låter mycket bra.
Ja. Parallellt med allt det här så rullar ju julkalendern på här hemma på SVT och i radion såklart, men jag vet inte om du har tänkt på det, men tillhör nu mera nästan standard att olika tidningar och sajter, inte minst inom sport, gärna håller sig med en egen julkalender. Det har du kanske noterat.
Mm, det har jag gjort.
Ja, jag tror att vi gjorde det någon gång för några år sedan också på vår sajt, och ofta har de kanske nostalgiska förtecken att man bakom lucka 3 så hittar man något gammalt retrodoftande namn och så gör man en liten lättsam intervju med den. Men även fotbollsklubbar och allsvenska lag har ju börjat snegla mot julkalendern. Och jag tog ett varv igår och bara gick igenom för en liten minirecension av hur väl de lyckas. Om du är intresserad.
Mm, absolut, kör på.
Kan jag säga då, alla har ju inte det här, men om vi börjar med Stockholmsklubbarna så en del har ju på Instagram och sådär, men jag har kollat på hemsidorna. Hammarby har en julkalender som de kallar för bästa bilderna från året. Låter kanske inte så kreativt tänkt, men momentet som ändå gör att den funkar bra är att det är spelarna både från herr- och damlaget som har fått välja sina egna favoritbilder från året och så förklarar de, det är en person varje dag då, varför de har valt just en. Exempel, Richard Magyar väljer en bild på en jublande Mats Solheim och kommenterar varför bilden är hans favorit. Och Magyar säger att här har Mats gjort sista målet mot Örebro. Man blir glad när alla gör mål, men lite extra när Mats gör mål, och man börjar alltid skratta för han är så jäkla konstig. Man vet inte om det var meningen eller inte. Småputtrig julkalender som gör jobbet. Djurgården har som vanligt gett Pelle Kotschack fria tyglar. Det är väl på gott och ont. Pelle Kotschack, stor Djurgårdsprofil. Och som typiskt var, jag satt med Fredrik här igår och så pratade vi om Pelle Kotschack. Och så sa Fredrik att jag såg Pelle Kotschack komma körande här i Göteborg för ett tag sedan. Ja, hur visste du att det var han, sa jag. Det stod Pelle Kotschack stort på bilen. Och det är ganska typiskt för Pelle Kotschack. Så.
Ja, jag tror att det är så, på tal om Pelle Kotschack, att han har ju varit, förutom att han är en känd djurgårdare, så har han ju också varit i mediesvängen, får man säga, i Sverige. Där han var någon typ av, ganska högt uppsatt inom, om det var, jag vet inte fan vad det var. Men han hade, tror jag faktiskt, Sveriges Ballon d'Or-röst på 90-talet, innan Offside fick ta över Sveriges Ballon d'Or-röst. Jag är ganska säker på att det var Pelle Kotschack som hade den.
Ja, jag tror att det stämmer. Och julkalendern tror jag han har kört flera år för Djurgården. Och han väljer fritt. Någon lucka som öppnas och han är flygande reporter då. Så står han kanske vid slottet och gör en ståuppa och så berättar han om familjen Bernadotts kopplingar till Djurgården i 5 minuter. Så kan det vara. Det bygger väl på att man som djurgårdare blir glad av att se Pelle Kotschack. Ibland är det kanske inte mer än att han och Rolle Åhman står framför Jolos gamla port. Här bodde Jolo. Kan de säga. Ja. Så det kanske inte...
Jan-Olof Mattsson då, den gamla journalisten.
Ja, precis. Mm. Jolo, gamla signaturen där. Mm. AIK, lite mer kommersiell julkalender. Man får ett rim och sen ett erbjudande om att köpa en AIK-produkt i webbshoppen. Och ja, det kan man ju tycka är cyniskt, men det räddas av att det är ändå ganska trevliga rim. Och vid varje lucka så finns det en spelare som på ryggen har tröjnumret som också är dagens lucka. Till exempel lucka 9 så är det en luckbild på Pascal Simpson då i tröja nummer 9. Och så ser man att dagens erbjudande handlar om sängkläder. Och så får man följande rim. Det sägs att som man bäddar får man ligga, och sover du gott så blir benen pigga. Men Barsas försvar stod och sov när det small. Mardröm på katalanska. Det stavas Pascal. Det är mest Stockholmsklubbarna som har gått in för julkalendrarna. En del har lite andra som också är lite likt AIK. Man kan köpa saker och sådär. Och en del kör mest på Instagram. Jag tror det var IFK Norrköping förra året som hamnade i... att det blev lite upplockat i nyheterna, för bakom lucka 24 så fanns Totte Nyman som hintade om att han kanske skulle tillbaks då, vilket han ju också skulle. Den som sticker ut mest annars är ju Häcken då, där Andreas Alm är tomte och själv rattar en egen julkalender. Han skriver då ett inlägg varje dag från den 1 december fram till den 24 december, och Alm är ju gammal skribent. Han har ju jobbat som journalist back in the days. Och det handlar om vitt skilda saker. Ibland är det någon taktisk spaning. Ibland så vill han bara berätta vilket han tyckte var den bästa prestationen under året. Och även om den här är lite mer att jag tror att andra lag ändå skulle tycka att det kan vara intressant att få inblick i en tränare, hur den tänker. Sen såklart att det är varierande kvalitet, men den ansatsen måste man ju gilla. Det är ändå ganska ambitiöst att skriva varje dag i 24 dagar. Mm. Dessutom på enda tiden på året Andreas Alm egentligen har det lite lugnt.
Ja.
Så det måste man ju gilla.
Mm. Har du läst någonting av det då?
Ja, jag försöker följa den.
Du följer upp någon lucka varje dag?
Ja, men det gör jag. Jag blir alltid glad när man får en inblick i tränarnas hjärnor. Mm. Och jag känner igen Alm, känner också igen honom lite som skribent. Han gillar ju då och då så kommer det något ord som Inte ens jag vet vad det betyder. Sånt gillar Alm. Att kunna slänga ut där. Mm. Visa att han har koll. Den är absolut någonting. Vilken tränare förutom Alm skulle du helst se driva en julkalender?
Det hade ju varit väldigt roligt om Saulius och Saulius hade kört något. Det är knappt att...
AFC-killen.
Ja, så kom igen. Vad heter de? Förutom Saulius och Saulius säger man lite slarvigt, men var det inte så?
Ja, det är dåligt. Jag har inte efternamnen i huvudet. Saulius och Saulius, det lät ju som några som precis hade vunnit guldägget i reklambranschen. Forsman och Bordenfors nominerade och som vanligt även Saulius och Saulius.
Ja, just det.
De har ju åkt hem nu, Saulius och Saulius. Kort efter att AFC åkte ut så ville de inte förlänga korttidskontraktet med dem. Det var ju några brinnande månader där de var i Sverige. Man har nästan velat se en oral story med Saulius och Saulius när de går igenom sin, vad det kan ha varit, en och en halv månad i allsvenskan.
En liten kort sak som jag såg här i mitt semesterflöde, det var häromdagen som noterade Guardian att den norske schackmästaren Magnus Carlsen låg, om det var sexa eller sjua, i hela världen i Fantasy Premier League. Och det är ju lite anmärkningsvärt, men ingen nyhet för mig. För ett, ganska exakt ett år sedan så noterade jag just den här saken, att han var jäkligt duktig på att prestera i Fantasy Premier League. Och jag kontaktade då Magnus Carlsens agent och tillika tränare och frågade om det var möjligt att göra en intervju med Magnus Carlsen om just hans brinnande fotbollsintresse och hans förmåga att det är inte bara tur när man år efter år lyckas ta ut rätt spelare. Det är fingertoppkänsla, man måste ha en otrolig kunskap om skadeläge, hur lag presterar bortaplan en onsdagkväll. Så att jag blev ju lite glad att jag fick höra att han fortsatte vara bra, men också lite ledsen för att nu kommer jag aldrig kunna göra den här storyn. Nu har Guardian redan gjort detta. Men i alla fall i den här intervjun i Guardian så var det någon kompis, eller om det var någon i Magnus Carlsens stab, som sa det, att det är ju inte så konstigt att han är duktig. Dels är han väldigt fotbollsintresserad och han slappnar av mellan olika schackpartier med att kolla på fotboll och läsa om fotboll. Och då är Fantasy Premier League en bra avkoppling. Han sa det att hans minne, hans förmåga att memorera saker som då gör att han är världens bästa schackspelare och vara strategisk och sådär, det får han liksom utnyttja till max när han spelar Premier League, Fantasy Premier League. Så det finns någonting lite intressant där som man hade velat prata egentligen mer om. Men Magnus Carlsen säger att det mest handlar om bara tur. Så att det är inte så sexiga svar.
Det kanske han vill säga för att det inte ska bli för mycket liv kring den här sidogrejen.
Lite så. Jag såg också att han var tydligen med i någon liga med lite norska celebriteter där Ödegård också var med. Alltså Isaks kompis i Sociedad. Tydligen slår Ödegård sist i den här celebritets Fantasy Premier League, norska ligan.
Ja, det är så han är känd för världen. Alexander Isaks kompis i Sociedad.
Precis, exakt. Ja, i alla fall, nu kan vi släppa Fantasy Premier League. Jag vill bara berätta det, för jag blev lite glad av detta. Men om vi går till riktiga Premier League och vi inte ska snacka om mitt Liverpool, eller vi ska snacka om Citys lilla kris som de ändå får sägs ha, eller Leicester, hur de går som en ångmaskin i, och är kanske Liverpools stora utmanare nu om ligatiteln, så är det väl ändå Everton och Big Dunk som är det mest spännande just nu.
Ja.
Jag vet inte, såg du matchen när han gjorde då sin debut som tränare efter att då Marco Silva fick sparken här i förra veckan, så tog han över och hade väl bara ett träningspass inför då Evertons första match med Big Dunk som interimtränare eller caretaker, vad man nu vill kalla det. Såg du matchen?
Nej, men jag har läst det mesta om det. Det finns en det finns någon Rocky-stripp och så diskuterar de någon film som är på agendan, om det kan vara Anna Odell-film eller någonting. Någon som så här, Sverige pratar om, och så frågar någon av Rockys kompisar att så här, har du sett filmen? Så där. Nej, men säg ingenting. Jag vill inte se filmen genom, då förstör jag debatten efteråt. Den vill jag följa väldigt noga. Och det är lite så som jag såg väldigt mycket före, för jag var nyfiken på Duncan Ferguson. Det passar ju mig eftersom han kommer från liksom, min tid. Jag såg när han tog över och höll presskonferens, och jag har följt det mesta som har skrivits efter. Men själva matchen mot Chelsea som de vann, den missade jag.
Det var ju väldigt härligt att se. Inte bara så att han visar sin otroliga, får man säga, genuina glädje och stolthet när Everton först väl tar ledningen, tror jag. Vilket också är härligt att se, för jag tror att det är Richarlison som gör det första målet då för 1-0 mot Everton, eller mot Chelsea. Och det är ett klassiskt Big Dunk-mål. Alltså det är ett inlägg som kommer in i straffområdet där Richarlison slänger sig fram, får dit en panna och får en stenhård nick där som är otagbar för Kepa i mål. Och den glädjen då som Big Dunk har, som kamerorna fångar, den är ändå någonting speciellt. Han springer i sin fina kostym som han har dragit på sig. Man tänker inte att Big Dunk, lite fördomsfullt, har så många kostymer, men han har ändå letat fram en kostym för att det är så en fin och speciell dag. Nej, men det var så himla fint att se att Big Dunk, alltså Duncan Ferguson, man säger Big Dunk hela tiden som att det är vedertaget. Det är det kanske inte för alla, men Duncan Ferguson då, som ju är en gammal Everton-legendar själv. Han kom väl dit 94 och gjorde en herrans massa år för Everton och var den här klassiska gamla no-nonsense typ av anfallaren som nickade in mål. Liksom. Han var... Ja, men han hoppade in i, liksom, i dobbar och offrade sig alltid och hade väl liksom blodiga pannband var och varannan match. Och var väl med liksom. Han kom väl in i Everton när Everton hade börjat. De var ju framgångsrika och bra på 80-talet. Och så hade de börjat lite falla ur ramen på mitten på 90-talet. Så kom han in och han fick väl liksom på något sätt förkroppsliga det här. Okej, vi må inte vara så bra som kanske Liverpool och de andra lagen i England, men vi kämpar alltid stenhårt, och det förkroppsligade han i Everton. Och det var det som var så fint nu att se när han tar över laget, för att då ser man, men det var också publiken. Det var ju bara efter 2 minuter, tror jag det var något litet motläge och sånt där någon Everton-spelare går in och smäller till. Och publiken såg man liksom på Goodison Park bara ställer sig bara, yeah, get in! Du vet, de var helt... De har saknat den här liksom känslan att fan, okej, vi må inte spela så bra, men vi kämpar till vi liksom trillar av pinnen. Och det hade han ju uppenbarligen lyckats för in i det här laget.
Ja, och gäller Duncan Ferguson, så kämpar hårt och ger allt, så var det ju, han var ju också känd för att han var kunde vara brutal. Han har ju till och med fått misshandelsdom efter något han har gjort på planen. Det kan ha varit, han är ju från Skottland från början. Och det här kan ha skett på skotsk mark med skallningar, och fick ju faktiskt ett fängelsestraff en kort tid för det. Och det är väl det som är bakgrunden till den här. Han var väl en av dem som var med på den här berömda julfesten i Newcastle när han spelade där, va? Och fick en fångdräkt i julklapp. Och det var väl då som någon annan fick ett, om det var... Var det Pistone som fick ett fårhjärta som i present, som skulle vara någon anspelning på att han inte visade hjärta eller sådär. Så förutom att han var hård spelare, så var han ju, kunde ju vara lite farlig till och med. Och engelsmännen och Everton-supporterna gillar ju att berätta historien om när han hade inbrottstjuvar hemma hos sig och upptäckte dem, och det slutade med att inbrottstjuvarna är på sjukhus för att Big Dunk har gått in. Liksom så. Det är ju sånt som har bidragit till arketypen Big Dunk, vilket han väl verkligen är, får man väl säga.
Ja, men det finns ju också lite mer om Big Dunk, då förutom att han framstår som en ganska komplex figur. Å ena sidan som fotbollsspelare, otroligt brutal, hänsynslös och också framgångsrik målskytt. Det ska man inte glömma bort, han var ju bra målskytt för Everton. Men utanför planen, och det vittnar ju spelare om nu också idag, att då är han ju ganska så blyg, tillbakadragen, ganska lugn. Han lever ett ganska stillsamt familjeliv så. Där han har en rätt annorlunda typ av hobby. Det är väl så att han tränar upp, är det duvor? I någon typ av duv-race.
Så är det sagt.
Så är det sagt. Vi har inte faktakollat den saken. Men det känns som att han är ganska... Ja, men det finns två olika sidor av Big Dunk på något sätt. Och det var väl så att det var Roberto Martinez som tog in honom efter att han hade varit någon typ av ungdomstränare. Roberto Martinez, det känns som att det var jättemånga tränare sedan, och det är det också. Det är väl en 4 eller 5 tränare sedan. Det var att Martinez, då fick han liksom en befordran så att han kom upp och fick vara med A-lagstruppen. Först var han väl anfallstränare, tror jag. Sen så har han liksom varit lite assisterande tränare under Koeman, Givetvis Marco Silva, vem är det de har bort?
Big Sam.
Big Sam, herregud. Big Sam också.
Big Dunk och Big Sam. De vinner inte guldläget.
Nej, det är alla fall det. Alltså.
Nominerade är Forsman Bodenfors, Saulius och Saulius och Big Sam and Big Dunk.
Ja, men jag nämnde den här kostymen då som Big Dunk hade på sig på Goodison Park i lördags, tror jag att det var då. Då hade han ju faktiskt också på sig det här som kanske också kännetecknade honom, det här blåa svettbandet och Howard Kendall, alltså den gamla Everton-managerns gamla klocka som han har fått av honom i någon gåva. Så att det här svettbandet hade han under den här lite för stora kostymen, men som ändå var väldigt gullig på honom. Och så hade han på sig sin gamla mentor, eller sin gamla som lite tog honom under vingarna, Howard Kendalls gamla klocka. Och så körde han 4-4-2, det var inte liksom någon typ av 3-5-2 eller liksom något joxande med taktiken, utan det var back to basic, vi kämpar, två anfallare, vi skickar upp den långt och så jagar dem och så jobbar vi på returerna. Det var den fotbollen som han har lärt sig. Så att trots att han har haft alla de här liksom, förutom då kanske Big Sam, så har han ju ändå haft liksom tränare som kanske har varit kända för att de vill spela en annan typ av fotboll som inte Big Dunk är uppväxt med eller skolad i.
Han har ju varit oerhört lojal då mot Everton, alltså aldrig sagt något ont ord om den som har varit manager just för tillfället. Det säger väl också något om de här raddarna manager som man ju hittar i rätt olika spektra med Martinez och Allardyce, Koeman, Silva, att Everton har inte riktigt haft en röd tråd kanske. Men man kan ju också se det som att Big Dunk har fått en väldigt bra tränarskola och fått se väldigt många olika typer av manager jobba ovanför sig. Men precis som du säger, så det fanns ju så många triggers som kanske Everton-publiken hade längtat efter. Bara att det är Big Dunk då, en av oss, alltså han har, man vet att under den där kostymen så har han Everton-tatueringen på sin mycket, mycket stora bicepsmuskel. Och runt ena handleden sitter det här svettbandet som han ju alltid spelade med. Det var ju lite hans grej, det här blåa Everton-bandet. Och på den andra så är Howard Kendalls gamla klocka som han fått i present av hennes änka, och den har stannat och han vill inte dra upp den igen för att det är Howards klocka, jag bara för den vidare. Allt det här är ju, alltså det är ju rakt upp i hjärtat liksom på Everton supportrar som då också har haft en tuff tid och bara längtar efter att det kanske inte blir Big Dunk som ska vara i 5 år, men låt oss nu få ha, låtsas att det är 1997 för ett tag igen och bara få skrika och kämpa och jobba för varje meter. Kom Chelsea, fan vi tar den ändå, Big Dunk leder oss just nu. Det var ju liksom en form av rus nästan de kan vara i. Och jag tänkte på en annan interim, nämligen Fredrik Ljungberg då, som vi pratade om förra veckan. Tog ju sin första seger här mot West Ham. Men man kan väl inte säga att det har varit succé från start. Egentligen har ju de vissa likheter då med att ingen av dem är från respektive stad. Alltså Ferguson är ju från Skottland, inte uppväxt i Liverpool. Och Ljungberg är ju svensk. Men båda har då en spelartid bakom sig i klubben som får sägas vara väldigt framgångsrik. Och Ljungberg gör ju inga fel. Alltså han säger att han ska jobba hårt och sitter på presskonferensen och ger ett seriöst intryck. Men det finns ju något som inte alls slår an på ens en tiondel så mycket som det gör uppe i Liverpool när Ferguson sitter på presskonferensen och man ser en man som inte alltid har velat visa så mycket känslor, hur rörd han är. Och han förklarar att hans båda pojkar som har säsongskort på Goodison hade tårar i ögonen när de förstod att han skulle få ta över åtminstone bara för en stund. Och han berättar att han inte kan sova natten innan matchen och han går upp mitt i natten och tar ett bad, väldigt brittiskt, och bara tänker igenom situationen och att det är så omtumlande för honom. Det fanns ju någonting i hans uppträdande och bara att han var som han var som var så oerhört annorlunda mot hur det var i Arsenal. Jag upplever inte att Arsenal-supportrar är arga på Fredrik Ljungberg. De är väl arga på personer högre upp i Arsenal-ledningen, men det finns inte alls funnits att sådär, nu sluter vi upp, nu jävla kör vi liksom. Det fanns en sån kraft där uppe i Everton som var så, alltså bara hade fått, de hade väntat så länge och bara få känna så en vecka åtminstone. Och det som drabbade mig lite också när man såg Ferguson och så med de här triggersen som man har med det där blåa svettbandet och Howard Kendalls gamla klocka. Och vad du sa, att de hade tacklades mer i den matchen än vad de hade gjort på hela säsongen, va?
Ja, precis, precis. Det hade ju varit väldigt gulligt om Ljungberg hade på någon presskonferens inför nästa match.
Det här är Stig Nilssons gamla klocka.
Ja, eller så. Här är Santi Cazorlas gamla klocka. Bara för att slå an lite grann att jag har kontakt med liksom det gamla fina som ni saknar också. Så visat upp sin tatuering. Fast han har väl en puma, va? Tatuerad på magen.
Ja, panter var det ju i alla fall.
Panter? Ja, panter var det. Ja, precis. Ja, precis. Lite misslyckat så. Jag har också en tatuering, precis som Big Dunk och sådär.
Ja, det här skulle ju kunna slå väldigt fel. Att man liksom försöker ta genvägar till fansens hjärta med liksom den här klockan och svettbandet. Men eftersom man vet att Ferguson har varit väldigt osugen på att synas och sällan sagt någonting efter att han la av som har kunnat ge rubriker. Han har, precis som du säger, varit ganska blyg utanför. Så är det ingen som tänker att det här skulle vara medvetet för att göra honom mer populär, utan det känns bara som att det betyder så otroligt mycket för honom att få stå ledare det där laget. För om någon annan hade gått in där, om du hade kastats in och märkligt nog så får du Howard Candles gamla klocka, kommer du över via någon pantbank där i Liverpool och står med den och säger liksom de här hur mycket det betyder, då skulle ju det tas emot med skepsis, för du skulle inte bottna i det liksom. Och det skulle nästan kanske inte Ljungberg göra heller, för man känner att det skulle inte vara han riktigt. Och jag är inte ute efter att säga att och kasta någon skit på Ljungberg så, men det var intressant hur vilka olika typer av känslor det satte igång hos supportrar. För ingen tror ju på något av ställena att den här tränaren ska vara här i många, många säsonger, utan båda är ju och säger att de är där tillfälligt. Men än är det liksom så otroligt hudlöst och känslorna utanför. Och det har Everton supportrar längtat efter, tror jag.
Precis så. Men det blir ju väldigt kul att följa i alla fall. Man hoppas att han får en... Det känns lite udda för mig att säga så, men jag var ju så himla glad för Big Dunks skull. Det ska man inte känna kanske som Liverpool-supporter och sådär, men det skiter jag i. Jag blev så himla glad för hans skull och jag hoppas att han får många matcher till och att Everton fortsätter att vinna. Det kan jag ändå unna dem och honom. Även om nu vet inte jag riktigt de här misshandelshistorierna, hur allvarliga de är, hur mycket man ska ha det i bakhuvudet som en liten fotnot varje gång man pratar om Big Dunk. Men man måste kunna hålla två bollar i luften här samtidigt.
Ja, de finns ju där. De finns ju långt tillbaka i tiden, ska vi ju verkligen säga. Det är väl till och med tidigt 90-tal. Och det har ju inte varit någon hemlighet eller sådär. Men ja, det finns ju också någonting där du var inne på, att han har varit ganska länge i Evertons organisation. Jag visste faktiskt inte det, men läste precis som du då att det var Martinez som tog in honom i tränarledningen. Om han blev first team coach eller om han jobbade med ungdomar först, ungdomsspelare, vet jag inte. Men bara det överraskade mig, för karikatyren Big Dunk är ju just den här, någon som inte är en del av the modern game. Men nu har han ju fått gå ett jäkla tränaruniversitet här. Och kanske finns det, det är lätt att underskatta en sån som bara har det där utåt med de här bicepsen och man vet hur han spelade och man vet hur han pratade. Både du och jag har ju läst den här boken Klubben av Matilda Gustafsson som ju handlar om Jean-Claude Arnault och hela den historien och akademin och den här konstklubben då som är Forum. Den går det säkert, och jag rekommenderar den varmt, men den kan vi säkert prata mycket om, men
ja,
bara en liten detalj därifrån som jag tyckte var intressant är ju att Matilda Gustafsson då, som jobbade på DN och blivit prisad för detta journalistiska arbete också, som avslöjade det här, det var ju samma med MeToo-hösten, och det fick ju enorma konsekvenser både för akademin och för Arnault själv. Men det intressanta och en grej jag tog fasta på där var alltså det här klassiska idrottsordet underskattning. Det finns ju, Horace Engdahl är ju med och han är intervjuad i boken, och han på ett sätt har ju varit någon då som har tagit Arnault i försvar och som har stått kanske utåt sett för bilden av det gubbiga och det gamla. Tiden har sprungit förbi honom och han står då slarvigt uttryckt på den andra sidan och köper inte de här benämningarna och så. Men han är då med i boken och intervjuas, och det tänker man kanske som läsare att vill han intervjuas om Matilda Gustafsson? Han måste ju vara jättearg på henne. Det verkar ju så. Men så förstår man då att när Horace pratar att han är så övertygad om att en 30-årig kvinna inte kan ligga bakom det här själv. Det måste finnas en stor konspiration. Och han säger det till Matilda Gustafsson också någonstans, att du ska veta det, att ingen är arg på dig. Blink, blink mellan raderna. Det är uppenbart att det finns, att det är någon som styr dig, någon som är mäktigare än du och som kan kanske tänka bättre än du. Det finns inte hans värld att det bara skulle kunna vara en jävligt duktig journalist som är kvinna och 30 år och som är, inte kanske bilden av vad Horace Engdahl är van vid journalister, någon som inte tar så mycket plats, som arbetar lågmält kanske. Han kan inte föreställa sig att nej, men det här är, det är hon som har gjort det här, det finns ingen konspiration bakom, det är vanligt journalistiskt arbete. Ja, jag är ingen arg på dig liksom, jag pratar gärna med dig, alltså, du har ju blivit utnyttjad här uppenbarligen sådär. Och den underskattningen kan ju finnas på många sätt, och jag tänker faktiskt på det när du pratar om Big Dunk och sådär, och med hans arketyp, och ser man att han ska spela 4-4-2 och slåss för varje meter, men han har ju gått vid sidan av några som brukar nämnas som ganska stora fotbollstänkare ändå, med Martinez, och även om han fick gå nu Silva, men Koman och sådär också, att det är ju lätt att bara se en sån person, och när han står där med klockan och svettbandet och den här lite för stora kostymen och fradgan vrålar och fradgan nästan väller ut ur munnen på honom, och tänka att den här personen står bara för en enda sak. Kanske är det så, och kanske kommer det vara att Everton spelar råhårt som på Big Dunks tid. Men det ska bli spännande att se om han har mer i sig när det här lägger sig lite.
Mm. Det jag tänker är ju att visst, man kanske underskattar Big Dunk som tränare, kanske visar sig vara skitbra, och så fortsätter de att vinna 10 raka matcher nu, och så ger styrelsen honom ett eller två års kontrakt. Men så visar det sig sen att han kanske inte var så bra, den här liksom snabba effekten som man kan få, som vi har pratat nu de senaste veckorna om, när man byter tränare så där, att den avtar, och sen så anställer någon annan tränare som är mer skolad och modern och sådär på något sätt.
Ja, kanske får jag mer efter någon kanske generell underskattning av honom som människa mer än som tränare. På ett sätt påminner han ju lite om, alltså han är ju nästan någon slags i andra änden motsvarighet till Maradona och hans effekt av att folk vill höja sig bara av att de blir glada av att se honom. Lite den känslan får man ju med Big Dunk också, fast han står för andra världen.
Nej, men vad jag tänker med Big Dunk är så att gå tillbaka till det här, att han kanske får chansen nu, han vinner lite matcher och sen får han sparken, men då borde ju ändå Evertons styrelse nu och ägare, nu verkar inte de vara så kompetenta, för att det talar lite grann för, ja, i sin egen sak på något sätt, deras prestation de senaste åren, men de borde ändå ge kanske Big Dunk ett livstidskontrakt som interimtränare. Att han hela tiden står där, för det kommer hända många gånger kommande 20-30 år att de behöver sparka en tränare, så är det ju i moderna fotbollen. Men då ska alltid Big Dunk vara redo. Det ska vara det. Han ska inte ta jobb någon annanstans och börja någon championshipklubb eller någon League One-klubb. Han ska alltid vara redo, Everton. För att det här, det finns ingen bättre för Everton som klubb och supportare att han kommer in där med sitt blå svettband, sin kostym, sin Everton-tatuering, sitt snack, sönerna som har säsongskort på Goodison Park. Det finns ingen bättre som kan ena klubben, bara om det är för 2 eller 3 matcher. Det alltid ska vara Big Dunk, det är ändå det jag vill se.
Ja, precis. Och precis som att Thomas Nordahl fixar biffen genom att komma ner och vara Thomas Nordahl, så ska Big Dunk alltid kunna ringas in och komma och bara vara Big Dunk. För ibland så behöver man en Big Dunk. I det långa loppet är det kanske inte Big Dunk som ska leda oss, men då och då kommer det alltid behövas att du kommer ner här och är dig själv.
Precis så.
Ja, ja, fint.
Så, Johan, jag kanske inte nämnde det här i början, men när jag började spela in här så var det är så här myggbekämpning i huset där vi bor. Vilket innebär att det går runt sådana här Ghostbusters-typer med giftig gas. Och nu kom de precis och knackade på dörren och sa att nu är det min. Dörren ska öppnas, de ska in här och spruta lite giftig gas. Så att jag har bara några minuter på mig att packa ihop mina saker. Ja. Så att vi måste avsluta. Men innan vi avslutar så vill jag bara påminna om att vi har ju nämnt de senaste 2 veckorna om Offside Live. Alltså den här lilla föreställningen som Johan och jag tar ut på vägarna i mars. Och det är ju så att vi sålde slut rätt tidigt en kväll i Stockholm. Och Göteborg hade också sålt slut, så då släppte vi nya biljetter. Ytterligare 2 kvällar då. Så att man går in på offside.org/offsidelive för att gå in där och säkra sin biljett. Så då blir vi ju väldigt glada om ni gör det. Och man har ju då ett lite bättre pris som prenumerant.
Ja, precis. Så gå in då på offside.org/offsidelive för att köpa biljetter till detta. Och Och det här avsnittet som vi har gjort både från Göteborg och från Thailand har vi gjort i samarbete med Hemsjö 180 Konsult. Ett konsultbolag hemmahörande i Bräcke kommun där ägaren hellre vill passa på att slå ett slag för andra företag och verksamheter kopplat till Bräcke. Och den här veckan tipsar han då om den här Sankt Olavsleden, världens nordligaste pilgrimsled som går från Selånger i Sverige till Trondheim i Norge via då Bräcke kommun. Och är man fotbollsintresserad och går Sankt Olavsleden så kan man passa på att kolla matcher med GIF Sundsvall, Bräcke SK, OPIF, IFK Östersund, Rosenborg BK och många fler.
Vi har också gjort detta avsnittet i samarbete med C More, och C More visar samtliga matcher från La Liga och Serie A under säsongen. Det politiskt spända läget gjorde att El Clasico som bekant sköts upp tidigare i höstas, men nu är det dags. Det är då nästa onsdag den 18 december som Barcelona tar emot Real Madrid hemma på Camp Nou. Och sändningen på C More börjar 19.30, avspark är 20.00. Man går in på cmore.se för att läsa mer om detta.
Då ska vi släppa iväg Anders här till stränderna och till barerna och till skrönorna med Daglish och elefanterna. Och jag ska släppa iväg mig själv några meter bort till min plats för att jobba vidare helt enkelt. Och ska vi sikta på att vi prövar ett nytt sånt här avsnitt om en vecka, eller?
Det tycker jag låter som en bra plan. Ska vi säga om Matthew på strandbaren har ytterligare någonting med Daglish och elefanterna. Det kan hända att det blir en uppföljning.
Just det, du har inte orkat liksom fundera någonting till nästa som kommer gå dit kvällen före. Vi ska spela in desperat. Alltså, hitta på någonting. Spela ingen roll. Du har blivit något av en karaktär. Du är inte medveten om det.
You're a legend in Sweden, Matthew.
Ja, nej, ha det så bra där borta. Och ni också som lyssnar. Och vill ni nå oss så är det främst mig ni når just nu då på podcast@offside.org. Så ta hand om er och ha det så bra i decembermörkret.